Men jag tycker att det är viktigt att man kan prata högt om saker. Föregå med ett gott exempel. Man själv fattar kloka ekonomiska beslut och man kan också liksom prata högt om det inför barnen. Till exempel hur man handlar och hur man väljer att utvärdera sina inköp och sådär. Att man kanske handlar second hand och liksom att man involverar barnen i det så att de också blir medvetna. Det är bra, bra där pengar. Pengar, pengar, peppen.
De allra flesta föräldrar vill inget hellre än att ge sina barn så bra förutsättningar som möjligt här i livet. Men för många kan det vara kämpigt att få livspusslet och vardagen att gå ihop. Och även om man som förälder gör allt för att ens barn ska få med sig den kunskap de behöver på resan, är det inte alltid man känner att man räcker till. Våra undersökningar visar dessutom att en tredjedel av alla föräldrar är oroliga för att deras barn ska hamna i en svår ekonomisk situation som vuxen. Men hur ska man då tänka? Och vad kan man göra för att ge sina barn goda ekonomiska vanor och ta kontroll över vardagen? Med oss idag har vi föräldern, ekonomen och beteendevetaren Johanna. Mitt i livet träffar vi henne. En mamma vars livspussel är lite extra utmanande och som drivs av en önskan att få hjälpa andra som befinner sig i en situation lik hennes egen. Jag heter Moa Tyborn och du lyssnar på Pengapeppen-podden. Varmt välkommen Johanna Goa.
Hej, tack så mycket.
Hej, jätteroligt att du ville vara med oss här idag. Först tänkte jag faktiskt att vi ska prata lite grann om dig för att få lära känna dig lite bättre. Vem är du?
Jag heter Johanna Goa och jag är 35 år och för en tid sedan så pluggade jag om till beteendevetare. Och tidigare var jag ekonom, det är jag fortfarande i grund och botten. Jag är också en trebarnsmamma vars livspussel som du nämnde ser lite annorlunda ut och är lite mer komplicerat för jag har också barn med NPF. Och det gjorde att jag kände en stor drift att vilja förändra frågan kring NPF och jag valde att starta ett företag som heter NPF-pussel. Och det syftar till att sprida kunskap om NPF och framförallt hjälpa föräldrar till barn med NPF att hitta ett sätt att få vardagen att fungera.
Fantastiskt. Men för de som inte är så insatta då, kan du förklara lite närmare vad gör en beteendevetare och varför valde du den vägen och varför valde du skola om dig?
En beteendevetare kan ju göra en rad olika saker, men det som för dem samman det är egentligen att man jobbar med människor och människans beteende. Och det har alltid intresserat mig. Sen visste jag inte riktigt hur jag ville använda det intresset, men det här blev en bra och naturlig väg för mig.
Mm. Kom det naturligt utifrån de förutsättningar och de förhållanden du har i din egen familj då?
Ja, det gjorde det verkligen. Jag har väl egentligen alltid drömt om att få använda det här stora intresset jag har för människor och samtidigt hitta ett område som jag verkligen brinner för. Och det har jag gjort nu.
Jag vet ju också att du håller på att utbilda dig till coach och terapeut. Vad tänker du att du ska få med dig där som du inte har i beteendevetaren?
Ja, det blir väl egentligen lite av en förlängd arm till vad beteendevetenskap innebär. Jag får lära mig lite mer om hur människan fungerar och kanske lite mer om lite mer psykologiskt inriktat så. Och sen får jag också lite mer konkreta verktyg som man kan använda sig av för att skapa förändringar på människors beteende och sådär.
Och verktyg är ju fantastiskt. Genom Pengapeppen vill ju vi faktiskt hjälpa människor att få koll på sin ekonomi så att de kan fatta kloka ekonomiska beslut både nu och i framtiden. Och en viktig del av det är ju att hjälpa föräldrar att prata pengar med sina barn. Men vad finns det för strategier och verktyg som faktiskt funkar för att få människor med framförallt barn att ta till sig både kunskap men också omsätta den i praktiken? Hur ska man göra?
Jag tillhör ju en av dem som tänker att man behöver liksom börja från grunden och att när det kommer till barn att man börjar med att bygga starka relationer och ett förtroende för varandra innan man kan börja förändra beteenden och tänka att man vill hitta andra vägar. Att man liksom börjar med att hitta styrka i relationen. Så det tycker jag är extra viktigt.
Mm. Är det tryggheten som kommer in där?
Tryggheten, absolut. Jag brukar tänka på den här psykologiska trappan. Att man liksom ska vandra den hela vägen upp. Och egentligen längst upp på trappan så handlar det om att kunna förändra och kunna ta till sig kunskap och sådär. Men att man behöver gå den vägen. Att man börjar med att liksom se till att man mår bra rent fysiskt. Och sen så bygger man upp en trygghet. Och sådär att man liksom vandrar hela vägen upp. Mm. ut.
För de som inte kan den här trappen eller kommer ihåg den från skolan och sådär.
Ja, nej, men det handlar om att man först ska tillgodose sina fysiologiska behov. Till exempel att man ska vara mätt och man ska ha fått i sig vätska och man ska ha varma kläder och sådär. Så att man liksom mår bra rent fysiskt.
Mm. Så man vet basala behoven
exakt,
man har.
Exakt, de basala behoven. Och sen så kommer man till att liksom man behöver känna trygghet. Det kan man ju se tydligt på när ett barn börjar på förskolan till exempel. Att det viktigaste är inte att hitta kompisar direkt eller att man ska ha kul direkt, utan man behöver känna den här grundtryggheten för att kunna sen komma till nästa steg som är gemenskap. Så när man väl känner att man känner sig trygg, då kan man börja liksom knyta kontakter, se, dela intressen med andra. Så.
Det där är ju väldigt intressant, för många föräldrar slits ju i den här önskan och oron runt att deras barn inte kanske har tillräckligt med kompisar. Ja. Eller,
Så det är viktigt att se den trappan framför sig, tycker jag. Alltid när man vill liksom nå någonting så ska man tänka på den. Och sen kommer det ju till liksom att skapa en självkänsla. Och det får man ju ofta av att känna att man tillhör ett sammanhang och en grupp. Så. Mm. Och när man har den självkänslan, då kan man börja liksom självförverkliga, det kallar vi det. Utan då kan man börja liksom utveckla sig själv och liksom försöka nå sin fulla potential. Så att man liksom ser den trappan framför sig. Och det tror jag är väldigt bra också när det kommer till att förändra ekonomiska beteenden också.
Mm. Så hur skulle det kunna te sig då om man pratar om ekonomi?
Nej, men jag tänker att man behöver se till den här trappan och tänka liksom, vart behöver jag börja? Och liksom, brister det någonstans här så börjar vi där. Och sen kan vi börja prata om att liksom förändra ett beteende och prata om det.
Pratar ni pengar i er familj?
Ja, det gör vi. Framförallt jag och min man pratar ju mycket pengar. Vi försöker att involvera barnen i sådana beslut som de får lov att vara delaktiga i. Mm. Det kan väl vara som gemensamma sparmål.
Det är ju jättefint.
Ja, som sonen ville köpa ett PlayStation, men då får man liksom kämpa ett tag innan man når dit och spara tillsammans och så.
Mm.
Så vi pratar absolut om det och vi försöker också prata högt inför barnen om hur vi tänker liksom när vi bollar fram och tillbaka, jag och min man, så att de får ta del av de diskussionerna också, även om de inte liksom är de som fattar besluten.
Nej, men att ekonomin ändå blir en naturlig del i livet och att man inte bygger upp ett stigma runt pengar. Veckopeng och månadspeng är ju ett verktyg vi som föräldrar ändå har för att låta våra barn få börja hantera sin egen ekonomi i liten skala. Har ni börjat med veckopeng hemma?
Ja, vi gjorde det, men insåg också ganska snabbt att våra barn inte riktigt var redo för det.
Mm.
Mycket på grund av den här bristande impulskontrollen där barn med NPF ofta liksom ligger lite efter med att utveckla liksom impulskontroll.
Mm.
Och det bäddade lite för att det skulle bli någon form av misslyckande och att det blev mycket frustration kring det som inte fanns där riktigt innan. Så vi är nog ganska beredda på att påbörja den processen igen. För det var ett tag sedan vi gjorde det, men då upplevde vi att de inte riktigt var redo.
Det där är ju väldigt intressant. Mm. Att man hela tiden måste utgå från sin egen situation och sin barns liksom, mognad. Mm. Men hur gamla är dina barn idag?
Jag har en som är 8, en som är 6 och en som är 3.
Mm. Då började ni ganska tidigt.
Ja, det gjorde vi.
Ja.
Och det var framförallt med den äldsta.
Mm.
Det var några av kompisarna som hade börjat och sådär. Mm. Men vi kände direkt att där behövde vi backa. Mm.
För det där är ju lurigt. Man har ju hela tiden alla runt sig som gör på ett visst sätt. Och barnen i skolan och man jämför sig och man vill ju såklart vara som alla andra som barn idag.
Ja.
Hur tog ert barn det då när ni plockade bort veckopengen igen?
Jag tror att han blev ganska nöjd med det. För jag tror att han upplevde själv som att det blev liksom en sak för mycket.
Ja.
För ett barn med NPF har ju ofta liksom, det är så mycket att liksom hantera hela tiden. Och där blev det liksom ett ansvar för mycket där och då.
Mm.
Så jag tror att han kände sig ganska nöjd med att vi tog tillbaka det ansvaret. Och liksom, sen får ju han, självklart får ju han vara delaktig i liksom ekonomiska beslut och så stundtals. Och han kan få, de kan få hjälpa till att jobba för att nå ett mål och sådär.
Mm.
Men just det här med veckopeng blev liksom lite svårhanterat.
Mm. Men då hittade ni andra vägar för att han skulle fortfarande kunna vara liksom delaktig i de aktiviteterna som kompisarna gjorde och så som handlade om att kunna ha en egen liten ekonomi.
Exakt.
Du arbetar ju mycket med familjer som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, då, så kallade NPF, utöver det livspusslet du har hemma själv. Och innan vi djupdyker lite mer i det, för det tänkte jag faktiskt vi skulle göra här idag. Kan du förklara lite mer ingående vad NPF är?
Ja, absolut. NPF står ju för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett långt och krångligt ord.
Mm.
Och det finns ju en rad olika typer av diagnoser. De vanligaste är ju ADHD, autism, språkstörning och Tourettes skulle jag säga är de absolut vanligaste.
Mm.
Och det innebär ju också en rad olika typer av svårigheter beroende på vilken diagnos vi pratar om. Men det är ju ett funktionshinder som är mindre synligt för omgivningen.
Mm.
Det är ju inte som att sitta i rullstol direkt, utan det är ju någonting som liksom händer i hjärnan helt enkelt.
Och då kanske det är svårare för dem runt omkring att förhålla sig till.
Ja, definitivt.
Mm. Finns det någon statistik? Eller klart att det finns statistik, men har du den? Hur många barn i Sverige idag som har den här typen av diagnoser?
Mm, jag har ingen exakt statistik, skulle jag inte säga. För det är också, man är ju just nu i en fas där man liksom börjar diagnostisera lite mer. För det börjar uppmärksammas mer och sådär. Så det händer ju väldigt mycket på den fronten. Man brukar liksom säga att 2 barn i varje klass har någon typ av PF-diagnos.
Mm. Så det är ganska många barn runt oss som lever med de här svårigheterna. Men om vi bryter ner och blir ännu mer konkreta då. Vad är det för utmaningar som personer och barn med NPF står inför?
Det finns ju en rad olika utmaningar beroende på vilken diagnos vi pratar om. Men bland annat så råder det ju bristande impulskontroll, framförallt när vi pratar om ekonomi, så är det en viktig del hos framförallt barn med ADHD.
Mm. Så här kan det vara svårt att förstå att det kan vara klokt att spara.
Exakt. Och sen handlar det om samspelet med andra. Det handlar både om ADHD och autism. Förmåga att reglera sin energi också, eller sin aktivitetsnivå.
Mm.
Det kan vara svårt att liksom veta när man behöver vara lugn och när man eller inte svårt att veta egentligen, men svårt att reglera den energin.
Mm.
Och sen handlar det om vart man riktar sin uppmärksamhet. Det kan vara svårt att rikta sin uppmärksamhet rätt. Ofta så blir en individ med NPF väldigt tagen av saker som händer runt omkring, och det kan vara svårt att rikta uppmärksamheten där den behöver finnas.
Mm. Och som förälder så är det ju många kanske som upplever att barnen har svårt att koncentrera sig och göra det man ber dem om. Och här får man ytterligare ett lager att hantera då.
Exakt. Mm. Det är därför också skolmiljön kan vara väldigt svår för barn med NPF. Det handlar ju, NPF har inte med intelligens att göra på något vis, utan det handlar ju om helt andra saker. Och därför så kan det vara väldigt svårt för ett barn att liksom ta till sig kunskap i en miljö där det händer väldigt mycket runt omkring.
Mm. Är skolan rustad för att hantera det här idag?
Nej, det skulle jag inte säga att den är. Sen finns det ju vissa skolor som gör ett fantastiskt jobb, och man jobbar ju mycket med de här frågorna. Men i grund och botten så vill jag nog ändå svara nej på den frågan. Problemet är ju egentligen de bristande resurserna.
Mm.
Det finns inte tillräckligt med resurser att liksom ge stöd åt de här barnen som kanske behöver komma undan lite eller så.
Men vad händer med de här barnen då om de inte får den möjligheten i vardagen?
Ja, det är väldigt många barn med NPF som landar i utmattning. Mm. Och det pratar man väldigt lite om. Men det är faktiskt så många som 4 av 10 barn med NPF som hamnar i problematisk skolfrånvaro.
Mm.
Och då pratar vi liksom många år ofta. Det är liksom en ganska stor siffra.
Ja, det är ju helt otroligt.
Mm.
Men vad kan man göra som förälder då om man sitter i den situationen?
Att man har barn som inte förmår gå till skolan. Det är jättesvårt som förälder, för man har en väldigt liten möjlighet att påverka.
Mm.
För det är ju ofta så att barnet drar i den ena armen med sina behov och sitt mående, och i andra armen så drar samhället och skolplikten. Och så någonstans däremellan så slits man. Och det är ju jättesvårt, för man vill ju såklart stå bakom sitt barn, men skolplikten, den står ju kvar.
Mm.
Så det är man är ett väldigt utsatt läge.
Mm. Och det är många timmar per dag man spenderar i skolan som barn.
Ja.
Mm. Finns det några speciella strategier och verktyg då som man så här, mer generellt kan använda sig av som förälder till barn med NPF för att få dem att förstå lite mer abstrakta saker? Pengar idag är ju ganska abstrakt.
Ja, det är väldigt abstrakt, och det gör ju det hela väldigt komplicerat. Det var ju lättare när man liksom hade fysiska pengar och man kunde liksom visa på ett annat sätt. Idag är det ju en större utmaning, men jag tänker att det kan vara bra att använda sig av bildstöd till exempel. För det jobbar man ju mycket med barn som har de här typerna av svårigheter. Så det kan vara ett bra sätt att bryta ner och liksom visa hur det funkar med olika ekonomiska grejer.
Ja, jättefint tips. Och om man inte har såna fina tavlor och färdigutklippta bilder.
Ja, nej, men det behöver man inte ha heller. Det finns tillgängligt på internet. Nej, men annars så är det ju bra att man liksom kan föra dialoger kring det. Och där tänker jag också att relationer är det absolut viktigaste. Mm. Så att barnen vågar ställa de här frågorna. Så att inga frågor känns dumma. Att man liksom vågar och att man liksom uppmuntrar det då som förälder.
Vi gör ju ganska mycket undersökningar varje år för att ta tempen på svenskarna och hur man upplever olika saker relaterat till ekonomi. Och vår senaste undersökning visar att en tredjedel av alla föräldrar känner en oro för att deras barn ska få ekonomiska problem i vuxen ålder. Då kan det ju kanske vara ännu svårare då om man sitter i en situation där man vet med sig att man har barn som har svårt till exempel att hantera sina impulskontroller eller koncentrera sig på saker.
Ja, definitivt. Det är en oro som jag absolut känner för framtiden. Och jag vet ju med att det är många individer som har den här typen av svårigheter som ADHD och autism och så innebär, som hamnar i ekonomiska krångliga situationer. Så det är jätteviktigt att lyfta. Och också det här med att en individ med ADHD kan ha svårt att fokusera på det som inte känns motiverande. Och är det då så att ekonomin inte känns speciellt motiverande, betala räkningar och allt vad det innebär, så kan man ju hamna i problem.
Vi pratar ju ofta om det här att man behöver både kunskap men också en förmåga att omsätta den i praktiken. Finns det något speciellt här? Har du några bra tips på hur kan man öva och testa för att få liksom bra verktyg då för att hantera just den här ekonomiska situationerna?
Nej, men jag tycker, som jag sa tidigare, att det är viktigt att man kan prata högt om saker. Föregå med ett gott exempel. Man själv fattar kloka ekonomiska beslut och man kan också liksom prata högt om det inför barnen. Till exempel hur man handlar och hur man väljer att utvärdera sina inköp och sådär. Att man kanske handlar second hand och liksom att man involverar barnen i det så att de också blir medvetna. Och sen tänker jag också att också det här med relationer igen, att man liksom bygger på en fin relation med barnen så de vågar ställa frågor. Och sen tänker jag också att det kan vara bra att de får jobba lite för sina pengar och se att det är faktiskt någonting som man behöver göra för att få pengar. Och att ha en allmän struktur och ha mycket rutiner i vardagen. För har man det så har man också underlag för att skapa det sen kring ekonomin, tänker jag. Att om man liksom har tydliga rutiner och en tydlig struktur så finns liksom förutsättningarna för att man ska applicera det på den ekonomiska biten sen också.
Så om man bygger in de delarna man vill att ens barn ska få med sig i vardagen och repetera dem. Och så, du sa här till exempel handla second hand, att man går till den butiken ganska ofta. Att man pratar om att man behöver spara för att kunna göra olika saker i familjen. Att man diskuterar prioriteringar.
Precis.
Så blir det lättare för barnet när de växer upp då och tar med sig det in.
Det tänker jag, absolut. Och också att man kan ha gemensamma sparmål tillsammans.
Det tyckte jag var jättefint.
Ja,
att det inte bara är vi vuxna som planerar utan involverar barnen. Vi vet ju att vi drivs ganska mycket av konsumtion idag. Det finns ju stort tryck på människor att köpa saker och man blir påverkad i sociala medier och form av reklam och influencers, men också kompistryck och föräldratryck. Man vill gärna vara som alla andra och känna att man hör till. Och så är det också ganska enkelt att köpa på förlånade pengar idag. Ser du samma utmaning här eller kommer den här liksom lite avsaknaden av impulskontroll in och gör det svårare även här?
Ja, det skulle jag absolut säga att den gör. Det här med att saker blir enkelt gör ju det väldigt mycket enklare också för individer som kanske har svårt att liksom, som en individ med ADHD kan ha svårt att fullfölja så här långa mål som ligger väldigt långt fram. Därför så när det blir enkelt och snabbt då tror jag inte att liksom,
man hinner inte med.
Ja, definitivt. Man hinner liksom inte med att stanna upp och tänka efter.
Konsekvenser.
Exakt, för det brister ju också för de här barnen eller individerna. Så jag tror absolut att det är en större utmaning för barn med NPF att inte påverkas av de här grejerna.
Hur ska man som förälder tänka då? Ska man vara mer närvarande i det digitala livet hos ens barn och sådär, eller?
Ja, det tänker jag är att man behöver vara. Det behöver man vara generellt till barn med NPF. Man behöver liksom vara involverad i alla deras beslut egentligen ganska långt upp i åldrarna. Och där tror jag också att det är viktigt att man pratar om de här sakerna bett. Och att, att det här är liksom, det handlar om pengar som egentligen inte är dina. Och att man liksom hela tiden, så att de förstår det.
Men berätta lite mer om ditt initiativ. Rent fysiskt, vad gör du för att hjälpa andra i samma situation som du?
Nej, men jag började väl egentligen med att jag startade mitt Instagram-konto NPF-pussel. Och där fick jag ett väldigt stort gehör och jag förstod att det var väldigt många som tampades med liknande utmaningar. Och det har liksom saknats det här igenkännande biten. Man pratar inte så högt om de här känslorna som en förälder med NPF ofta har.
Är det lite skämmigt idag eller har man kommit på över det?
Jag tror faktiskt att det är det. Just eftersom samhället ofta får oss att känna att vi är lite fel och gör lite fel rent generellt.
Innanför de där ramarna.
Ja. Så det tror jag. Och där kände jag en stor drift att jag verkligen ville påverka det här. Sen började jag ha lite vägledande samtal och jag har haft en del föreläsningar. Framförallt spridit kunskap via mina sociala medier. Och jag har även startat en blogg.
En riktig eldsjäl alltså.
Så det är jättekul att jag har fått så stort gehör. För det behövs verkligen.
Vad önskar du att fler människor förstod eller var medvetna om när det gäller att leva med och stödja barn med NPF?
Jag önskar att fler förstod att det inte handlar om bristande föräldraskap utan att det handlar om svårigheter inuti barnet och att vi ofta kämpar så otroligt hårt för att få vardagen att flyta. Vi har liksom inte möjlighet att maximera tillvaron utan vi behöver bara få dagarna att liksom flyta. Och jag önskade att framförallt skola och förskola hade mer kunskap om NPF och vad det faktiskt innebär. Och att man hela tiden liksom försöker att förstå hur barnen fungerar. För jag tror att det är en nyckel till det mesta. Att vi försöker liksom klä oss i deras skor en stund och tänker utifrån deras perspektiv.
Nu är ju du väldigt öppen med just er familjesituation. Upplever du att det är svårt för människor i samma situation som dig att vara det? Eller är det tillåtande idag samhället runt oss?
Det är svårt. Det är lite varierat tycker jag. Men för många är det väldigt svårt och det är lite tabubelagt och sådär. Och många tar det väldigt lång tid att nå den här acceptansen som jag brukar prata om. Att man liksom accepterar att så här är det för oss och de här förutsättningarna har vi. Det är en jättelång process för väldigt många och svårt att nå dit. Och när man inte är där i den här accepterande, i det här stadiet, då är det väldigt svårt att prata om det.
Och kanske också svårt att hantera det.
Exakt.
I sin familj.
Man jobbar liksom emot hela tiden istället för med.
Det har varit fantastiskt roligt att få ha dig här och sitta ner och prata lite stund om de här superviktiga frågorna. Och innan jag släpper iväg dig så tänkte jag faktiskt att du ska få ge 3 konkreta råd till andra föräldrar som känner sig lite överväldigade och osäkra kanske på hur de ska ta sig an lite större frågor som till exempel lära sina barn om pengars värde.
Nej, men jag tänker ju att först och främst hela tiden jobba med hur barnet mår i sin helhet och självförtroende och sådär för att liksom kunna nå det här sista trappsteget som jag pratade om förut. Så att man hela tiden ser den här trappan framför sig, att vi behöver jobba oss upp där innan vi kan börja prata om förändringar och så. Sen tänker jag att det här som jag var inne på förut också med rutiner och struktur är en väldigt, väldigt viktig del. Att man försöker jobba in det i vardagen så att det finns en tydlig struktur och rutiner.
Om man är så här superrörig som förälder själv då?
Då kan man också behöva rutiner och struktur. Ja, precis.
Hur går man tillväga då?
Schema. Bildstöd. Och om man inte tycker om det så bara liksom försöka jobba in en tydlig struktur. Att så här gör vi på morgonen. Vi går upp och sen sätter vi oss här och här äter vi frukost och sen går vi och tar på oss att man gör samma sak varje morgon.
Tusen tack för att du ville komma och dela med dig av din historia idag.
Tack själv, det var jättekul.
Hej.
Hej. Det är bra att prata pengar. Pengar, pengar, peppen.